Pass 5. Dokumentation på variabelnivå.
Nu har vi lämnat övergripande principer kring dokumentation av forskningsmaterial och går över till passets andra del som handlar om dokumentation på variabelnivå. Dokumentation på variabelnivå handlar om att beskriva de data som har samlats in eller används för analys i forskningen. Variabler, objekt och enheter är olika sätt att benämna de fenomen eller specifika delar som data består av. Och vilket begrepp som används kan skilja sig mellan olika ämnesområden och olika typer av data. En forskare som studerar föremål från en arkeologisk utgrävning brukar vanligtvis använda begreppet objekt, medan forskare som studerar mätdata eller strukturerade data insamlade via exempelvis register eller enkäter använder begreppet variabler. En klimatforskare kan istället prata om parametrar som används synonymt till variabler. Under pass 4 fick du en introduktion till olika metadatastandarder som kan användas för att beskriva forskningsdata. En av dessa är metadatastandarden DDI. Den används av SND och många andra datarepositorier, främst för att beskriva tabellära data som är insamlade via frågeformulär. Variabler är en central del av DDI och elementet beskrivs enligt följande.
This is the applied expression of a data item within a dataset.
En variabel är alltså en del i en datafil och mäter något specifikt som efterfrågas i formuläret. Till exempel antal koppar kaffe om dagen. Till varje kolumn finns sedan respondentens svar från frågeformuläret angivet i form av ett värde. Det kan vara kategorier, koder eller nummer. Du kommer snart att få se ett exempel på hur det kan se ut. Innan vi pratar mer om dokumentation av data ska jag nämna några begrepp som kan vara bra att känna till. Data kan nämligen vara organiserade på olika sätt, vilket i sin tur kan ha betydelse för möjligheter att dokumentera och använda olika verktyg för dokumentation. I kontakt med forskare kommer du antagligen lägga märke till hur de använder olika begrepp för att beskriva datamaterialets struktur och hur data är organiserade. Poängen är inte att försöka komma fram till något rätt eller fel i sammanhanget, utan snarare att lyfta fram det faktum att vissa begrepp kan ha olika betydelse för olika forskare. Det finns dessutom inga tydliga definitioner och begreppen kan användas olika beroende på sin kontext. Vi börjar med att titta på begreppen kvantitativa och kvalitativa data. En del forskare använder de här begreppen när de beskriver sin datamängd. Men vad som är viktigt att ha i åtanke är att det inte handlar så mycket om själva organiseringen av data, utan snarare om hur de är insamlade eller analyserade. Data kan vara insamlade med en kvalitativ undersökningsmetod, till exempel djupintervjuer eller videoinspelningar. Men kan sedan struktureras på ett sådant sätt att kvantitativa analyser kan göras. För data som är insamlade via kvalitativa metoder kan till exempel taggas eller beskrivas på ett strukturerat sätt i en datafil. Exempelvis kan man markera alla ställen i ett intervjumaterial där talaren använder logiska eller emotionella argument för att sedan kunna säga vilken typ av argument som är vanligast. Det är alltså inte filerna i sig som är kvantitativa eller kvalitativa, utan innehållet och på vilket sätt innehållet kan analyseras. Andra begrepp som kan användas är strukturerade eller ostrukturerade data. Det kan finnas uppfattningar om att strukturerade data är kvantitativa medan ostrukturerade data är kvalitativa. Men som tidigare nämndes så handlar de här begreppen snarare om metoder istället för hur data är organiserade. Strukturerat material avser sånt som dataregister, databaser och ärendehanteringssystem, medan ostrukturerade material avser ljud, bild och löpande text. Generellt sett kan man säga att strukturerade data brukar vara organiserade på ett sådant sätt att de är läsbara för såväl människor som datorer. Det är dock inte säkert att forskaren själv som arbetar med bild, ljud, text eller liknande uppfattar sina data som ostrukturerade. För forskaren kan dessa ha en tydlig struktur, men ofta en struktur som en människa kan ha mycket lättare att förstå sig på jämfört med en dator. Vad menas då med tabulära eller icke-tabulära data? Vi börjar med tabulära data, som synonymt även kan kallas för rektangulära data. Vad som utmärker dessa är att de i allmänhet kan kvantifieras i siffror eller kategorier och brukar struktureras i rader och kolumner. Det kan till exempel vara mätvärden, befolkningsstatistik från register eller svar från enkätundersökningar med slutna svarsalternativ som finns inmatade i Excel eller statistikprogram som SPSS, SAS, R och så vidare. Icke-tabulära data är vanligtvis producerade med en kvalitativ undersökningsmetod och kan till exempel bestå av texter, bilder, ljud eller filmer. Till skillnad från tabulära data kan det här normalt sett inte struktureras i rader och kolumner. Däremot kan de ändå betraktas av forskaren som strukturerade. Det kan handla om ett forskningsmaterial som består av tusentals bilder som är organiserade på ett mycket strukturerat sätt och med tydlig koppling till metadata som finns inmatade i en Excel-fil. Under presentationen kommer vi använda begreppet tabulära och icke-tabulära data när vi visar exempel på data och hur de kan dokumenteras. Vi undviker begreppen kvantitativa och kvalitativa eftersom det här snarare relaterar till metoden och begreppen strukturerade och ostrukturerade data eftersom de inte nödvändigtvis används av forskare för att beskriva hur data är organiserade i datafilen. Generellt sett kan man säga att det finns många likheter vid dokumentation av data oavsett om de är tabulära eller icke-tabulära. Vissa metadata kan oftast anges direkt i datafilen eller i det analysprogram som används. En bra början är därför att ta reda på vilka metadata som är möjliga att ange i det program som forskaren använder för att organisera och analysera sina data. Utöver de metadata som är möjliga att ange i datafilen eller analysprogrammet kan också kompletterande dokument behövas som innehåller information om forskningsprojektet och dessa data. Det kan till exempel vara textfiler med beskrivningar om urvalsmetod och datainsamling eller detaljerad förteckning med beskrivningar av varje variabel eller objekt som datamaterialet består av. Nu ska vi titta lite närmare på dokumentation av tabulära data. Låt säga att vi utgår från ett exempel på data som är strukturerade i rader och kolumner och sedan inmatade i Excel. I det här fallet motsvarar varje rad en individ som deltagit i studien, men det kunde även ha varit ett specifikt objekt som studerades. Kolumnerna motsvarar undersökningens variabler och innefattar här data för varje respektive individ. I varje ruta där en rad och en kolumn möts ser man värdet för till exempel hur en individ har svarat på en specifik fråga i enkäten. Namnet på varje variabel anges längst upp. Och av praktiska skäl brukar de här ofta innefatta en förkortning av variabelns innehåll. Förkortningar som ID, KON, KÖN, det vill säga, CIVILST och så vidare ger en viss indikation på innehållet. Även om forskaren själv vet exakt vad varje variabel avser så behövs ändå mer information för att en sekundäranvändare ska kunna vara helt säker på vad förkortningarna betyder. Något annat som behöver förklaras är vad siffrorna under varje variabel betyder. Är de mätvärden, kategorier eller kanske koder? Under kolumnen F2 CIVILST finns till exempel siffrorna 1, 2, 3, 4 och 999. Så vad betyder det? Nu går vi vidare till ett exempel på data som är inmatade i statistikprogrammet SPSS. I SPSS finns två olika flikar, datavyn och variabelvyn. Den övre bilden som visar datavyn innefattar samma slags information som i det tidigare exemplet och är även här strukturerad i rader och kolumner. I den andra fliken, variabelvyn alltså, finns möjlighet att lägga till metadata om varje variabel som finns i datasättet. I kolumnen Name står namnet på variablerna Och som redan nämnt så brukar dessa anges med förkortningar. I många statistikprogram kan man till exempel inte heller använda å, ä eller ö i variabelnamnet. Under kolumnen som heter label finns däremot möjlighet att ange i fritext en förklaring till den specifika variabeln, och under kolumnen values kan man ange förklaring till koder och kategorier som används. Svarsalternativ i enkäter är oftast kodade med olika siffror som läggs in i datasättet. Under values kan man ange vilken kod som avser vilket svarsalternativ. Oavsett vilket program som används för datamängden är en variabellista ett väldigt bra komplement till data. Det är en strukturerad beskrivning med information om varje variabel. Och den här variabellistan, den innehåller namnet på de variabler som ingår i datasättet. En beskrivning av varje variabel finns och information om de koder, kategorier eller siffror som används för respektive variabel. För en sekundäranvändare ger variabellistan bra beskrivning om datamaterialet, men förutom det kan relevanta metadata även finnas i ett dokument, såsom ett frågeformulär, ett projektbeskrivning eller en teknisk rapport. I sådana dokument kan det finnas väsentlig information för en sekundäranvändare, såsom beskrivning av urvalsmetod, information om datasamling, bortfallsanalys, etc. Här framgår olika metadata som är kopplade till en specifik variabel i en datamängd. Förutom variabelnamnet, som är F2-halso, framgår en beskrivning av variabeln, vilket frågeområde i enkäten som frågan tillhör, exakt hur frågan har ställts i enkäten, den instruktionen som respondenten fick för att besvara frågan och vad olika koder betyder. Dessutom framgår frekvensfördelning som visar hur många individer som svarat på respektive svarsalternativ, samt den procentuella fördelningen. Den information som bilden visar är exempel på metadata som är kopplade till en specifik variabel i ett datasätt. Vilka metadata som är relevanta att producera varierar såklart mellan olika forskningsämnen och typer av data. Och de metadata som bilden visar kan vara relevanta för data som är insamlade via frågeformulär, medan till exempel arkeologiska data eller klimatdata kräver helt andra typer av metadata. Forskaren är den som känner datamaterialet bäst och som också kan producera de metadata som behövs. Nu har vi fokuserat en del på data som är tabulära, men hur kan då icke-tabulära data dokumenteras? Som jag nämnde tidigare i presentationen är icke-tabulära data vanligtvis producerade under en kvalitativ undersökningsmetod. Och det kan till exempel vara text, bild eller ljudfiler. Och när det kommer till metadata finns ofta möjlighet att ange vissa metadata direkt i filerna. Ett annat sätt är givetvis att anteckna i ett separat textdokument där det tydligt framgår vilken del av datamängden som beskrivs, så att datafiler och deras innehåll kan matchas mot dokumentationen. Och generellt sett är det ovanligt med dokumentationsprogram som är avsedda för datatyper som inte är tabulära. Men en del analysprogram ger ändå möjlighet för viss dokumentation. Och jag kommer strax ge några exempel på möjliga analysprogram. Det här är ett exempel på hur information kan skrivas direkt i en bildfil. Under egenskaper går det till exempel att ange en beskrivning och lägga in uppgifter om plats, datum och nyckelord. Och på det sättet blir metadata tätt knutna till själva datafilen. Och för ljudfiler finns ofta liknande möjligheter där metadata kan läggas in i filen. När datamaterial sen ska tillgängliggöras är det bra att skicka med en README-fil eller en liknande fil där det framgår att vissa metadata finns i respektive bild- eller ljudfil, samt om det finns ytterligare metadata i andra kompletterande dokument. Ett annat sätt att dokumentera bildfiler är att samla alla metadata på ett strukturerat sätt i ett separat dokument. Till exempel kan all information om respektive bild finnas samlat i ett Excel-dokument. Varje rad i bilden här motsvarar en gravplats som fotograferats, och kolumnerna innefattar olika slags information om respektive grav. En förutsättning för att dokumentationen ska vara användbar är att det finns en tydlig koppling mellan de objekt som beskrivs i dokumentet och de faktiska bilderna som dokumentationen avser. Att namnge bildfilerna på ett tydligt sätt är därför viktigt. Så, då ska du få några exempel på verktyg för datamaterial som inte är tabulära. Syftet är främst att använda dessa i samband med analys av data, men de ger också möjlighet att lägga in vissa metadata. Något som då är viktigt att tänka på för att säkerställa datamaterialets möjligheter till återanvändning är att spara filer i format som är lämpliga för långtidsbevaring. Vilka möjligheter som finns till export till olika format skiljer sig mellan olika program och är därför en viktig sak att ta reda på redan innan användning. Transana är ett verktyg för kvalitativ analys av text, bild, ljud och videofiler. Transana ger möjlighet att organisera video- eller ljudklipp. För ljudfiler finns då möjlighet att skriva transkript som sen kan synkroniseras med själva ljudspåret. Och detsamma gäller för video. Elan är ett annat program som främst är tänkt att användas i syfte att analysera ljud, bild eller video. Och det är möjligt att skapa ganska komplexa anteckningar på video- och ljudresurser här. Till exempel genom att registrera rörelser i video eller dokumentera intonation i röster. NVivo används vanligtvis inom kvalitativ forskning och lämpar sig bland annat för icke-tabulära data. Det vill säga intervjuer, öppna enkätsvar, sociala medier, litterära texter med mera. Och det programmet kan hjälpa till att strukturera, organisera och analysera video, bild, ljud och text. Voyant Tools är en webbaserad analysapplikation och den är designad för att vara ett generellt verktyg för analys av textbaserade data. Och sist men inte minst, OpenRefine är ytterligare ett verktyg som kan användas för att rensa data, transformera från ett format till ett annat och så vidare. Sammanfattningsvis då. Metadata på variabelnivå handlar om att ge en detaljerad beskrivning av de specifika delar som datamängden består av. Ett sätt att skilja mellan olika former av data är att prata om tabulära och icke-tabulära data. Data som är tabulära kan till exempel bestå av siffror, koder och kategorier, medan icke-tabulära data till exempel kan vara bilder, texter och filmer. Många program som forskare använder har stöd för att lägga till vissa metadata. Och en bra utgångspunkt är att använda de möjligheter för dokumentation som finns och komplettera metadata i ytterligare dokument. Det väsentliga är att all dokumentation som behövs för att förstå och använda datamaterialet finns tillgänglig för sekundäranvändaren.